Hallå och hjärtligt välkomna till supporterpodden på 65an. I den här podden pratar vi nästan enbart om idrottsklubben VSK och dess förehavanden, och det ska vi göra även denna gång. Idag är det torsdagen den 7 december och vi sitter nu här på Bistro 65 för att spela in det 7:e avsnittet av den här podden. Med mig idag har jag som vanligt två VSK-supportrar, Daniel Dahlman och Kalle Hedqvist. Varmt välkomna båda två.
Tack så mycket, tack för att du fick komma.
Ja. Vill ni presentera er själva lite kanske? Dahlman, du kan börja.
Ja, Daniel Dahlman, 42 år gammal, har varit VSK-are i stort sett hela mitt liv. Farsan drog ju med när man var liten och sådär. Bandyn har väl varit den som jag har gått mest på. Jag kände mig ganska ny på fotbollen. Hade faktiskt inte min första bortaresa i fotbollen förrän 91. Så det känns som att man är ganska ny där, men ändå är det väl några år ändå.
Det har ju varit ett tag.
Ja. Vilka man umgås med?
Ja, men så är det. Ja, 91 då var jag 3 år gammal. Så då hade inte jag på min första bortaresa heller. Verkligen bandy eller fotboll. Så.
Yes, Kalle, 31 numera, går väldigt mycket på VSK bandy. Har väl inte missat en hemmamatch på 10 år, minst. Går på fotboll när det passar. Och följer dem väl ganska mycket ändå.
Hur känns det att vara här då, i en podcast? Har ni spelat in podd förut?
Nope, nu tar oskulden.
Ja, härligt. Jag brukar fråga dig ibland. Det är lite kul att veta vilka som har lite erfarenhet av det här eller inte.
Ja, nej, jag har inte heller varit med.
Nej, det är spännande.
Det är väldigt, ett väldigt nytt forum för mig överhuvudtaget.
Det var det för mig också när jag började med den här faktiskt. Jag lyssnade inte speciellt mycket på poddar överhuvudtaget eller, ja. Sen så bestämde jag mig för att starta en, så då blev det som det fick, det blir som det blev. Men det, ja. Funkar väl.
Jag har varit med på radion och sådana saker man varit tidigare, men inte just podd.
Ja, just det. Ja, radion har jag också varit med på ett par gånger. Det är lite liknande i och för sig. De har lite bättre utrustning, det är väl det.
Ja.
Lite mer professionella kanske.
Ja.
Ja. Ja, men så är det väl. Ja, vad säger ni? Ska vi snacka lite VSK kanske? Det är väl därför vi är här.
Absolut.
Vi kan börja med bandyn, tänkte jag. Säsongen har ju dragit igång nu, det har gått en bit av säsongen också redan. Tycker du stabil inledning, eller vad säger ni? Vi började ju där med ett gäng vinster för de första matcherna sen. Ja, vad säger ni om säsongsinledningen helt enkelt?
Man kan väl säga så här att poängen har trillat in, men det har väl inte varit så mycket mer.
Nej.
Jag instämmer där jag med.
Jag tänker det är svårt att klaga när vi ändå ligger trea liksom.
Ja, två eller tre poäng från serieledning, så det...
Det är 2 poäng.
2 poäng, ja, precis.
Jag tycker spelet har varit ganska undermåligt emellanåt. Väldigt svajigt, höga toppar. Men dalarna är desto djupare. Matchen mot Sandviken kan ju vara det bästa jag sett på 10 år.
I alla fall första halvlek var ju helt magisk faktiskt.
Och kan man hålla den nivån oftare, så står vi nog där i mars och har jävligt roligt.
Hur kommer det sig att man inte spelar som mot Sandviken hela tiden?
Tänning och spelare, tror jag. Och ledare också för den delen. Alltså, att ha Sandviken hemma, det är ju som bästa hemmamatchen på säsongen före slutspelet. Att ha Tillberga hemma, ja, det är inte samma sak. Sen är det synd, för jag menar, jag tycker supportermässigt, tycker jag, fan, alltså, spelarna måste ju vara så tända. För jag menar, det är ändå fan ett äkta derby. Här måste vi göra jobbet liksom. Och verkligen tända till. Och det visar ju Tillberga spelarna. De gör ju det.
Ja,
de var det enda gång.
Nej, men där, vi kan väl se ett generellt problem i svensk bandy är ju att många lag backar hem alldeles för mycket. Och jag tror spelarna själva inte blir inspirerade av det. Utan det är inte lika roligt att möta ett Villa som backar till eget straffområde när man har varit ett lag som man vill spela framåt.
Eller Broberg senast.
Ja, precis. Alltså, du kan dra hur många exempel som helst. Det är lite senare. De flesta är på väg att döda sporten, tror jag.
Men finns det något man kan göra åt det? Alltså, jag tänker, dels när Edsbyn gick runt på kanten och gjorde massa hörner, så förändrade man hörnregeln. Finns det några förändringar regelmässigt, tänker jag, man kan göra för att förhindra en sån sak?
Det finns väl lite förslag på det, men det är ju om man ska börja dra offside, vad heter, linjer och sådana saker, och istället för att man inte ska kunna falla hem för mycket. Ja, jag vet inte. Nej, sporten ska nog vara kvar där som den är, tycker jag. Mm. Men man får hitta på andra nycklar och lösa upp deras, vad heter, man får spela upp snabbare, högre i plan, man får, alltså, man får lura upp dem, alltså, när de faller så måste man få stopp på deras fallande, då kan du lura upp dem och gå bakom dem då, så du får börja jobba mer taktiskt helt enkelt. Mm. Sen ja, bestämmer de sig för bara att backa hem. Ja, parkera bussen är inte ovanligt i Premier League heller, så även av topplag. Mm. Så det...
ja, men där, någonstans kanske man ska titta på vad handbollen har gjort med passivt spel. Kanske svårt att genomföra, men någonstans måste man göra för att vända trenden som är nu, för att publiken försvinner. Det är jävligt tydligt.
Ja, vi har ju haft faktiskt sanslöst dåliga publiksiffror i år, tycker jag. Det är liksom, nej, men derby, tror jag, inte kommer att ihåg exakt vad det var, men det var 1273 eller något sånt där, alltså, det, och jag tror var det 1700 eller något sånt där mot Sandviken. Jag menar, som en toppmatch. En av de bästa matcherna i hela serien. Det, nej, det är inte bra.
Nej, jag tänkte vi skulle komma in på det lite senare, men vi kan ju ta det nu annars. Just publiksiffrorna, vad kan VSK göra för att öka sina publiksiffror? Jag tänker inte bara generellt på hela sporten, utan liksom just klubben VSK. Det är klart vi kan spela roligare bandy kanske, men jag tycker ändå, vi försöker ju i alla fall gå framåt mestadels. Det är klart det blir lite mycket vända hem ibland, men det var ju mer för några år sedan. Nu är det ju ganska mycket rakt fram ändå, kan jag tycka. Vad tror ni?
Jag känner man gör ganska dålig reklam för sig. Bland annat. Sen hallen är inte jätteinbjudande. Den är ganska grå och tråkig fortfarande. Fast att folk har sagt att det har varit ett problem väldigt länge.
Ja, det är väl egentligen mycket som skulle börja, just hallen överhuvudtaget. Det skulle vara mycket som att ta stolparna. Alltså, man är van med dem nu, men är du inte van, man är där i stort sett jämnt liksom. Men är du inte van, så kommer du dit och sen bara, men här är en jättestor lucka, här går jag och ställer mig. Men luckan finns av en anledning. För att du ser inte målet, det är en stolpe i vägen. Och har du otur åt två håll, ja, sådana saker måste man göra någonting åt. Som du säger, är grå tråkig. Ja, det är inga stora kostnader att kunna piffa upp något, så om det drar mera publik. Jag vet inte, det kan vara värt ett försök, för det är nog inte en stor ekonomisk utgift.
Nej, hur ska man piffa upp den då, menar ni? Lite...
Nej, men färgsätta betongen till att börja med, den är ju den är bara grå. Den är ju väldigt
industriell.
Ja, men, ja, precis.
Docklands, för fan.
Ja. Det blir lite så flyghangarkänsla över det. Det är ju så. Men först med stolparna, jag hörde att jag tror det var kommunen som hade kollat med någon, tagit in någon offert eller något sånt där, vad det skulle kosta att bygga bort dem.
Det låter ju som väldigt bra.
Men beslutet kom väl ganska snabbt. Jag hörde det här bara, så jag vet inte om det helt stämmer heller. Men ja, det kostade ju alldeles för mycket då. Det kostade ju ett gäng miljoner liksom att få till det där. Så det är klart att det vore önskvärt, men det är ju inget som VSK har, eller inget som kommunen har heller, antar jag. Så det...
Nej, det byggs väl en innebandyhall inom en snar framtid på Rocklunda som är prio.
Ja, det är väl så. Men vad kan man göra mer i hallen då? Måla betongen. Men finns det andra saker? Jag tänker placering av pubbar till exempel.
Ja, den är ju fel. Helt klart. Men den har väl varit tvungen att vara där också egentligen. Så det, men att flytta en pub till supportersida, gamla klackläktare, det är klackläktare fortfarande, men jag likt andra står inte där längre. Och det är liksom, det gör att vi inte har samma klack och drag runt matcherna längre heller. Nu senaste matcherna så har en gammal VSK-are dragit igång. Jag har hört Veckos röst, Vesa Pellikan, en av mina gamla vänner sedan länge tillbaka. Jag har hört han nu dra igång ett par stycken. Det är läckert. Nu liksom, börjar komma tillbaka. Ungarna börjar bli äldre liksom. Nu är det lättare att komma tillbaka. Nu hör man han också. Det är klockrent. Om jag sätter en pub där istället för på hyllan. De har ju kommit någonstans. För flyttar man ju de här personerna som har stått där i jättemånga år men nu blir vi äldre, då blir man ju stående där och börjar folk sjunga. Det är klart alla andra hänger på också. Jag menar, klacken drar ju mot hyllan. Ni på hyllan är ni klara, och det svaras ju. Sen menar, flytta över dem dit. Ja, helt klart en väldigt bra idé, och bygga den eventuellt dessutom i etager. Så du kan få både sittbord och ståbord.
Men jag antar att det är en fråga, kommunen kanske inte godkänner vilken placering av pubben som helst heller.
Det beror på vad man uppfyller för regler. Alltså, nu, den ska vara tillgänglig för alla, så jag förmodar att det behöver bli handikappshit. Hiss, det måste ju upp vatten och sånt och avlopp. Mm. I och med att det blir ju form av servering där uppe, så måste man säkert ha diskmöjligheter och ja. Mm. Toalettmöjligheter vet jag inte om man måste ha där uppe eller om man kan ha det nere, det vet jag inte. Sådana regler är jag inte helt säker på. Men det är en relativt stor yta, så det borde kunna gå att lösa i alla fall.
Mm. Ja.
Mm. Jag tänker också det kanske räcker med en så här folköls. Det kanske är lättare att få tillstånd för att sälja folköl bara. Många kommuner tillåter väl att folköl säljs så att man kan ta den till läktaren till exempel. Och det skulle väl liksom, ja, man kanske inte behöver få ta den till läktaren, men att få ha en pub som säljer folköl där bakom, det kanske skulle vara good enough liksom.
Ja, precis, ja, men det tror jag, det, tror jag.
Det är en bra väg att gå. Mm.
Sen, och det är ett första steg för att sen utveckla vidare.
Precis.
Sen det här att man kanske inte ska stänga ut gluggtermosen som många äldre vill ha.
Mm.
Man ibland kan vara lite hårda.
Ja, men jag tycker ändå man har blivit bättre. Det första året tyckte man var nitisk, måste jag säga. Det var väldigt kritisk mot kamp och var väl den som ledde det på den tiden. Så den aktionen, eller vad man ska kalla det. Men det tog ett par år och sen insåg jag han också att det går inte. Det har ju blivit oerhört bra. Alltså istället, nu är det väl lite... Jag tror man ser lite mellan fingrarna fast man inte riktigt vet.
Mm.
För det får man inte göra, det finns ju regler att följa.
Ja, men så är det ju. Mm. Ja, det om hallen kanske. Vad säger ni? Ska man ha några... jag tänker utomhusmatcher eller något sånt där. Är det någonting som skulle kunna dra lite extra publik om man har det någon gång ibland eller sådär?
Jag skulle ju tycka det var oerhört läckert att ha en match på Solid Park.
Ja.
Det skulle vara... väldigt
jag
häftigt.
Säger på Mälan. Den ska fan vara på Mälan. Och sen hur man löser det. Hur man löser det sen säkerhetsmässigt, så att du kan få så pass mycket människor som då skulle kunna rymma på sånt, kunna få dem, kunna bygga någon form av plattform så du kan ha den där ute, så du kan bygga upp provisoriska läktare. Alltså det är... den är het. Den är het. Alltså du kan sälja TV-rättigheterna att de är fan utomlands säkert.
Ja.
Finland och Norge och Ryssland, de vill köpa TV-rättigheter till en sån grej.
Det vore ju läckert. Så det är bara så väderberoende, men, tänker jag. Det är väl det.
Ja, men det går att kyla läggningar där också.
Ja.
Ha ett par rör inne. Alltså det går säkert att hitta en lösning.
Ja.
Sen vad man ska göra med hela den formen av plattformen, de där 51 andra veckorna när det inte är bandy, ja. Det är det man får lösa.
Mm. Ja, så är det väl. Drömmar får man att göra. Idén är ju bra, men vi får väl se om den är genomförbar. Vi kan passa den vidare.
Allt går bara man vill och det finns någon som kan lösa saker och ting ekonomiskt, så är det, om man inte bryter lagen, då går det att lösa.
Ja, men det...
men det är som att lägga match på Solid. Jag vet att det skulle kosta oerhörda summor. Bara lägga isen skulle väl säkert kosta upp åt 3-4 miljoner.
Ja, det har vi pratat om avfallen förut, har jag för mig också.
Och ja, jag för mig att i samband med SM-final nämnde de väl om det var 2 eller 3 miljoner för att lägga den isen, så det är samma pengar här liksom, ungefär.
Mm. Och det är väl en kostnad som man inte drar in kanske, antar jag.
Det är nog svårt att få så pass mycket bevis att man går i vinst där.
Mm.
Men det beror ju på hur man kan sälja den på annat sätt. Alltså inte bara publiken.
Mm.
Och då menar jag inte korven, det är inte den jag syftar på. Utan jag syftar på att liksom tv-sändningar, att kunna sälja den medialt istället.
Mm. Ja, sponsorer kanske skulle vilja gå in och ge extra för en sån match liksom, till exempel.
Ja.
Blir större. Men ska vi gå tillbaka lite till säsongen som pågår. Först så, som sagt, vann vi ju ett gäng matcher, spelade vi oavgjort mot Sandviken och sen vann vi mot Tellus igen, men sen förlorade vi två matcher, en mot Vänersborg och sen mot Hammarby. Såg ni de matcherna?
Jag har faktiskt inte sett någon av de två matcherna.
Nej, jag var på Hammarby var jag på.
Mm.
Så det, och Vänersborg såg jag faktiskt inte, men så det.
Men om vi tar Hammarby matcherna, för vi var lite inne på varför spelar man inte som mot Sandviken varje gång. Ja, det är lite tändning, men alltså en match på Zinken utomhus, det är jättefina förutsättningar. Varför kan man inte tagga till där då, eller?
Ja, men det tror jag man gjorde. Mm. Det kändes som, åtminstone som att i första halvlek Så att vi var ju med och det var ju bra. Sen vet jag inte riktigt vad som egentligen hände där.
Nej.
Vi tappade fart, vi tappade energi och Hammarby fyllde på med fart och energi istället.
Mm.
Och i och med att det är två topplag så då är man inte så långt ifrån. Alltså släpper man på de här 5-10% då, då blir det skillnad. Men den ena sänker sig med 5 och den andra lyfter sig med 5. Det, men det är ju...
Ja, det har väl lite med de här topparna och dalarna att göra, att man är ganska ojämna. Det tycker jag de har varit de andra matcherna också.
Mm.
Bara det att man har varit så mycket bättre än de andra lagen.
Mm.
Och det är väl någonting man måste få bort. Och framförallt skapa förutsättningar för varandra i gruppen.
Men det är ju också, det är två nya spelare in. Jag vet inte om man har hunnit sätta det helt, rollerna, för det känns lite grann som att man inte kuggar i heller. För när vi nu går på detaljplan så att säga, så känns det som att man inte riktigt har hittat där man ska vara än. Och vilket jag tycker är bra, för du ska inte vara där nu.
Nej.
Det skulle vara i mars. Så det är en fördel.
Men jag tycker det var lite så förra säsongen också, att det liksom, passningarna sitter antingen en meter framför eller en meter bakom liksom, ibland. Om man ska spela ut på halven så kommer de inte riktigt där man vill ha dem. Och sen, ja, då gick det ju som det gick i serien. Och sen så åkte vi ut mot Sandviken. Så det är viktigt att vara med redan nu också liksom. Jag tänker att spelet måste ju sitta även nu för att kunna, ja, men för att kunna gå långt,
för att ge oss en bättre utgångsläge.
Ja, men exakt, exakt. För att jag menar, Sandviken, det hade ju kunnat gått hur som helst. Det där med kvartsfinalserien. Men att vi redan satt oss i det läget att vi får möta Sandviken i en kvartsfinalserie, det är där det blir fel.
Men det berodde nog en hel del på att vi hade haft en så pass bra försäsong istället.
Mm.
Och då efter en sån formtopp så får du en svacka punkt slut.
Sen att den varit alldeles för lång.
Ja. Och det var det. Och ja. Man förhoppningsvis lärde man sig någonting.
Mm. Sen efter de där två förlusterna så har vi i alla fall tagit lite mer poäng. Vann mot Villa hemma, det blev lite onödigt spännande. Men jag tycker ändå vi är en stabil insats. Villa är ganska bra ändå.
Ja, men sämre än vad de har varit. Men ändå, ja, det är en skön seger att ta.
Ja.
Villa är alltid skönt att slå.
Mm. Och sen en enkel seger med Tillberga. Det är så mycket att snacka om. Jag tyckte vi släppte upp dem lite för enkelt. Men alltså...
Jag tycker Tillberga gör en väldigt bra första halvlek.
Ja.
Och sen... så känns det att vi är starkare och orkar mycket mer.
Mm.
Att de viker ner sig helt enkelt.
Mm.
Ja, de får ju de röda korten till exempel på grund av att man inte riktigt är med. Man är trött, alltså hjärnan funkar inte. Och då kommer sådana situationer. Och från det sen så äger vi matchen. Och det är ganska naturligt det med. Men det var nog mer att vi hade kört slut på dem innan de korten kom.
Mm.
Än faktiskt att det var korten som avgjorde till våran fördel.
Och sen senaste matchen här nu, Broberg hemma. Där känns det ju som att vi ska ha segern egentligen. Alltså vi slarvar bort det där någonstans när vi släpper in två snabba i början av andra. Och sen lyckas vi inte riktigt komma tillbaka ordentligt.
Det där är vi också där med, jag menar, för många spelare gör inte det de ska.
Mm.
Tummar på små detaljer. Slår bollen annars som en halv meter, meter framför eller bakom.
Mm.
Man kommer hela tiden otajmat.
Mm.
Sen saknar vi ju två kuggar som är alldeles för viktiga i Landström och Olsson.
I den matchen, ja. Och det märktes rätt tydligt.
Ja, faktiskt. Vet vi varför de var? Var de sjuka? Eller?
Ja.
Mm. Vad säger ni annars om nyförvärven då? Vi har ju Landström som vi nyss nämnde och Robin Folkesson. Hur har de presterat tycker ni?
Martin Landström är en fantastisk bandyspelare.
Ja.
Och får vi behålla honom länge så kommer vi ha jävligt roligt.
Mm. Hur långt kontrakt skrev vi, vet du?
Dålig koll på det.
Ja.
Tre tror jag.
Ja, något sånt. Flera år i alla fall.
Mm.
Sen Robin Folkesson, spelar man honom som han gör nu när han får spela ungefär som Mange och som defensiv mittfältare då, ja. Ja, jag är imponerad. Riktigt imponerad.
Är det en liten arvtagare till Mange? Han håller väl kanske inte på så många år till i alla fall.
Det är ju så det känns. Att man faktiskt börjar skola in redan nu.
Mm.
Så det, för det är ungefär samma liknande spelstil. Så det.
Mm.
Lika stora avfarmar. Lika långa.
Precis. Får bara se till att han blir lika bra fjärdedomare sen också. Hjälper till där.
Ja.
Ja, sen har vi lite juniorer tänkte jag ta upp också, som har framförallt en då, Rasmus Sjöström, som har, men även på försäsongen, Filip Mörkdal. Han är nog kanske inte junior längre, men han
borde.
Ja. Ja, jag tror att jag blir
sista år.
Sista år sedan, ja. Nej, men han presterar också bra. Sen har vi ett gäng som byter av lite, Max Mortensson och Gifting och sådär.
Och Emil, vänster, han är väl första år senior i år.
Han är första år senior, tror jag. Sådär, ja. Hur tycker ni de har varit?
Ja, jag vet inte om jag vill ha tillbaka Anders Brun, men det känns jävligt hårt att säga det. Ja. Så jag älskar det... Anders, men Rasmus har växt in i det här nästan för snabbt.
Har gjort det fruktansvärt bra. Ja. Jag personligen, jag vet inte om, när det väl drar ihop sig. Alltså vägen dit, får han väl visa att han ska spela även i ett slutspel, om det är som du säger att Brun, vad heter det? Jag vet inte hur det är med han heller, men jag menar, Brun en trygghet på ett annat sätt, tycker jag. Men han är, går från klarhet till klarhet. Mm. Det är väldigt kul att se. Sen om han är färdig för att hela arvtagare får ta över, det får väl det här slutspelet, tror jag, att det visa.
Mm. Ja, men han har ju gjort samma resa som Stefan Hedberg. Mm. Verkligen, från klarhet till klarhet.
Mm. Ja, jag tycker han också, han har gjort det riktigt bra. Alltså, det är mycket imponerande.
Ja.
Och sen kul med Filip Mörkdal.
Ja, definitivt.
Framförallt då i försäsongsturneringen.
Ja, ångrar att jag inte åkte ner på Svenska Cupen. Mm. Hade tänkt åka ner och sen så valde jag att inte göra det. Och det ångrar jag nu faktiskt. Mm. När jag liksom går ner där och blir säsongens, eller blev turneringens målvakt. Och har gjort flera matcher hos oss och är trygg och pålitligt. Och, ja, så riktigt bra. Och han har en kastarm också. Som tycker det liksom är offensivt. Han inte visar det så jätteofta, men alltså den finns där. Mm. Så det...
Ja, nej, alltså jag hoppas han får chansen ett par gånger till i ditt serien. Han behöver speltid för att bli ännu bättre.
Mm. Och det här är ju en sak, alltså det som faktiskt görs med Mörkdal nu i år är någonting som du och jag, Kalle, alltså, har pratat om i många, många år, om tidigare två år vi har haft, att de måste fan få spela de här matcherna, att de är lite, som är lite sämre, alltså när man har Motala, man har Tillberg, alltså de här matcherna, och Tellus och sånt, alltså där ska ju tvåan få spela för att liksom visa, för det är också matchen som inte tänder Berg, va? Jag tror, ja, Tillberg kanske, men alltså, så det, att man gör det nu tycker jag är jättebra. För att vara en tvåa, bara sitta där, jag menar, få 176 matcher med VSK och du har stått på skridskorna ute på isen och skjutit på uppvärmningen på mål, jag menar, hur kul kan det vara? Låt dem spela. Det är ju därför vi har dem i klubben.
Är vi lite inne i en generationsväxling nu, skulle ni säga? Vi har tagit in liksom ganska unga, men som Landström och Folkesson, och sen så kommer det lite juniorer. Är det, du håller på och generationsväxlar helt enkelt?
Jag hoppas det.
Ja, ja. Men det är ganska naturligt.
Ja.
Två, tre, om man då räknar in faktiskt Mange också. Han är ändå 33, han blir väl 34, ja, 33. Fyllde väl här ganska nyligen, här fan. Ja. Och Bergvall är ju 79, eller vad han blivit nu.
Ja, precis.
Nej, förlåt om du lyssnar. Jag var tvungen.
Han har ändå blivit fotbollsmålvakt på gamla dagar också.
Ja, precis. Så han håller på att skola om sig.
Ja, det är väl det. Vi ska fotbolla utan målvakt nu, tror jag. Ja, på kontrakt.
Ja, det stämmer. Nej, då har jag, hur står hans kontrakt klart förresten? Nej, det har inte ens hört några diskussioner om.
Nej.
Och likaså, ja, men vi fortsätter med juniorerna så liksom, Max har ju haft problem med fötterna tyvärr under ett längre tid, så han har inte riktigt fått visa vad han har för full kapacitet, tycker jag.
Nej.
För han, jag menar, går in och gör magiskt, var det fyra mål mot Bollnäs i sin debut. Jag menar, alltså, det går inte att komma in med, det är ju Askungens saga liksom.
Ja, precis.
Och sen att liksom, att det blir lite hackigt för honom. Men han ska väl vara över det nu, så jag hoppas att han får göra en riktigt, riktigt bra säsong nu. För han har mycket i sig. Har du Gifting? Så har vi gått igenom alla.
Ja, nej, där är jag för dålig.
Ja, nej, men jag har Gifting. Jag är pålitlig, klassisk offensiv spelare, skulle jag nästan kalla. Alltså, har en bra blick, har bra fart, har väl inte riktigt tagit för sig än i A-laget, tycker jag. Jag tycker man har sett mer av honom de gånger jag kollar på juniorer och sånt. Och redan på P18-tiden för den delen också. Gå och titta på lite allt möjligt konstigt ibland sådär. Bara för att det är kul.
Ja,
en annan P01 och P04 och, ja, jag vet allt det har blivit genom åren. Men och han låt han mogna. Så ska det bli intressant att se vad det kan bli.
Hur ser det ut med juniorlagen i övrigt då? Har vi något bra som kommer upp?
Ja, det kommer ju ett par killar, Melke Westman bland annat.
Som... men han är väl fortfarande P18 så att säga. Det,
men tänkte jag på dem, hur ser det ut där? Liksom...
väldigt intressant.
Det finns några killar från Festanfors som har spelat i P18 också som också ser väldigt intressanta ut. Så det finns nog att ta.
Ja, och de på andra sidan spegeln har ju faktiskt ett par som också är väldigt, väldigt intressanta. Alltså TB har ett par stycken av killar från närområdet. Jag menar, åker till Berga Ur och de vill göra en bandykarriär. Ja, då kommer de också komma till oss. Det är jag ganska övertygad om. För ett naturligt steg att ta.
Ja, det är ju så. Nu är det landslagsuppehåll i bandyn här ett tag. Vad tycker vi om det egentligen? Är det nödvändigt att ha de här finationsturneringen?
Är det nödvändigt att spela ett VM?
Ja, det kan man fråga sig sen också. Men är det...
det är väl någon borgmästare någonstans som tjänar någon pengar på det eller något. Jag vet inte, jag tycker också det är kul för spelare att få landskamper. Man har möjlighet att testa lite grann lite nytt och så. Så det fyller väl en funktion. Försäsongsturnering för landslaget, kan man kalla det så.
Ja. Men jag tycker det är ganska, alltså det är i så fall rätt få spelare som inte skulle vara med i en VM-trupp. Det är ju ganska liksom väntad laguttagning, så att man, det är inte så att man testar massa nya som fotbollslandslaget skulle göra under en januari-turné till exempel.
Nej, men så har det ju varit under flera års tid.
Ja, men precis, det är därför jag tänker
förbundskaptenerna gör ju ganska mediokert jobb skulle jag säga. Det finns hur många killar som helst som skulle kunna kliva in i landslaget om man bara fick chansen. Jag tycker det är för dåligt.
Men man litar på gamla erfarna kort.
Ja, men precis. Men det kan man ju göra i ett VM då kanske. Men vill man inte testa lite nytt? Det är så jag tänkte.
Ja, men precis. Jag är helt och hållet med. Och det är, kolla bara en sån som Stefan Hedberg. Han är en riktig klippa i VSK.
Sveriges bästa försvarare.
Ja, jag är helt enig.
Ja. För nu har vi bara Simon Jansson som enda VSK-are som Bergvall tackade nej. Det har varit lite så de senaste åren också, tycker jag, att det inte varit speciellt många VSK-are i landslaget. Varför inte då egentligen? Vi har ändå presterat ganska bra. Vi har vunnit en par SM-guld och liksom, vi har ju uppenbarligen bra spelare.
Ja, men vi har inte riktigt den där sista lilla spetsen i det vi har. Vi har väldigt bra spelare, men det är liksom nivån precis under, eller de som kan utmana för att slå ut. Och då vet jag inte om, vad heter det, förbundskaptenerna har kahanes stora nog att faktiskt peta ut någon med 70-80 landskamper mot att testa någon ny.
Nej, men det är lite så är det väl. VSK är ju en lagmaskin. Det är väl det man har vunnit mycket guld på. Sen att det finns spelare som är jävligt bra, det är ingen snack om. Man skulle kunna ta ut hela VSKs backlinje med halvor och hela köret och få ut något väldigt bra av det.
Ja, men vilka spelare i VSK har vi som är på gränsen till landslaget, tycker ni?
Simon Folkesson, Stefan Hedberg, Patrik Sjöström, Micke Olsson, Ted.
Är Ted där också, tycker jag.
Ja, det tycker jag, men sen beror det ju helt och hållet på hur man använder honom. Så är det ju absolut. Jag kan även känna att Martin Anström ska vara där.
Inte än. I en 3 år, då är han där.
Ja, jag är inte
men inte än. Vi behöver fortfarande bygga lite fysik och det går lite fortare. Så det är...
Som ni hade fått bestämma så hade halva landslaget bestått av ESK här.
Absolut inte, men fler än vad det är idag, absolut.
Ja.
Jo, ja, men det går inte att sticka under stolen med att många av dem som spelar fortfarande är, alltså, trots att de är på väldigt kapitan som Mossberg, men han är fortfarande ruskigt jävla bra. Men man kanske ska själv kliva åt sidan när man känner för bandet.
Så gjort det.
Han gjorde det till sist i alla fall. Ja. Så där.
Ja, och sen efter landslagsuppehållet så drar vi igång igen nu. Först Elfsborg borta, sen Motala borta, sen Motala hemma. Vad tror ni om de matcherna? Motala är väl, det är bara vinster som gäller.
Ja, så är det.
Ja. Elfsborg då?
Alltid svårt.
Ja, borta framförallt.
Mm.
Jag tänker ju sticka ut hakarna och säga att vi kommer ju ha börja visa vart skåpet ska stå nu. Jag tror att Edsbyn får se upp, för Edsbyn är inte lika bra som förra året. Vi kan definitivt möta upp dem mycket bättre i år än vad vi kunde göra förra året. Och det, nu när vi får lite vila dessutom, så kan det bli hur bra som helst.
Hoppas du har rätt. Ja, för mig, alltså, Edsbyn borta är alltid en väldigt svår match.
Ja, jag vet att jag har uppe i Edsbyn och sett dem torska 9-0. Ja. Och därifrån jävligt förbannad. Och det vill jag nog inte att det ska hända igen. Och det tror jag inte kommer att hända igen.
Nej, och Motala, vi måste ju tagga till det bara. Så ja. Så ska vi ju... Vi är väl inte kända för tvåsiffrigt direkt. Men, alltså, det är det lag vi ska göra det på. Liksom.
Ja, det är ju två matcher idag där som ska vara 10 kassar. Så är det bara.
Mm. Och sen är Tillberg hemma, eller borta menar jag, på annan dag. Det är också bara två enkla poäng egentligen.
Ja. Och då får vi hoppas att det blir en publikfest som annan dag brukar vara. Och det hoppas jag, för det hade jag även velat att det skulle ha varit derbyt hemma. Så skulle det också varit den publikfesten som faktiskt, det är ändå ett derby.
Men det ger alltså ingenting.
Nej.
På läktaren får man inte det. När det är ett så dåligt lag man möter, vilket man nu kan få äta upp kanske.
Ja, vi har ju tyvärr fått gjort det en gång. Det får fan aldrig hända igen.
Det var en gång för mycket. Det kan vi konstatera. Hur ser vi på elitserien i övrigt då? Hammarby leder, sen Sandviken, sen ESK, Villa 4, Edsbyn 5. En match mindre spelad i och för sig. Är det väntat eller vad säger ni?
Hammarby överraskar otroligt mycket på mig. Jag har kan inte förstå att de kan gå så bra. Jag tycker man inte har gjort så många bra nyförvärv egentligen.
Man har
spetsat.
Ja, Fagerström och han, vad heter Duce från Tillberga.
Lebedev.
Förlåt.
Ja, det sa ju, vet man väl inte, han kanske ska dit. Han sa ju upp sitt kontrakt nu, så det. Så vi vet inte vart han tar vägen om en vecka.
Nej.
AIK.
Tror det.
Har han verkligen så jävla mycket pengar?
Ja, men
han har cash, så det är det.
Men annars, det är ju de lagen som brukar vara där uppe och kommer att vara där uppe också. Sen kommer kanske placeringsförändringarna bli lite grann. Men får vi igång våran lagmaskin nu, så kommer vi klättra.
Är det några som har, vad säger man, som inte har överraskat, som har gjort en liten besvikelse i lite serien?
Jag skulle säga att Villa är en jättebesvikelse med det spelet man visar upp. De är fruktansvärt defensiva, skulle jag vilja säga, om man jämför med tidigare upplagor av Villa. De agerar som Bollnäs mer eller mindre, och vad det tillför band i Sverige, det är för mig oförståeligt.
Man har väl inte riktigt samma spets framåt längre heller. Det började ju med att Dan Andersson försvann, vilket säkert betydde nog mer än vad jag, alltså att det skulle betyda mycket. Ja, det visste man ju, det är en väldigt bra bandyspelare, men så här mycket att de skulle ändra till spelsystemet. Ja, jag håller med det.
Jag blir nästan förbannad när jag tänker på det.
Men jag vet inte om jag inte såg Svenska Cupen. Det är därför jag ångrar att jag inte gjorde. Frågan är att hur deras spel såg ut då, när de hade Esbjörn hel. Sen gick ju han sönder och var borta, var det en 3-4 matcher.
Men de har inte tagit så mycket poäng nu när han kom tillbaka heller. Det var
när han var borta så gick det väl bäst.
Första matchen var mot Vänersborg nu i derbyomgången.
Så det är liksom, jag var ändå riktigt.
Tellus har väl överraskat lite också.
Tellus
ligger 10 där på 9 poäng.
Både ja och nej. Alltså det är ett lag som är bättre än vad väldigt många tror.
Ja.
Jag är lite orolig för Tellus nu när krig gick sönder, att de kan tappa nu. Men jag hoppas verkligen inte, för de är som sagt mycket bättre bandylag än vad många tror. Definitivt inte ett lag som ska vara nere i botten. Så är det.
Nej. Tillberg, de har kanske överraskat lite negativt eller?
Absolut inte.
Ni trodde ni var...
Jag var helt säker.
Ja.
De har tappat så mycket spets framförallt.
Oh, så det är inget snack. Nej. De åkte ut redan i somras skulle jag få säga. Men, oj, förlåt.
Nej, men det... Och nu åker jag ett lag ur direkt också. Mm. Till skillnad från förra året. Så att det är...
Ja, men så som de har presterat, och jag kan inte se att Alexander Sundström ska kunna tillföra så mycket när han kommer tillbaka. Nej. Så att de ska börja klättra. Det ska väl vara om, ja, mot alla lika många poäng, så att, men nej.
Jag visste att Sundström är en bra allsvensk spelare, men då ska han gå in och så ska han bli en dominant i elitserien i sånt fall, och han ska göra en sån sak. Den kapaciteten har han inte.
Vilka vinner SM-guld då?
Det är vi.
Pass.
Om det inte är vi då, vilka tror ni har störst chans då?
Sandviken.
Ja.
Mm. Utan tvekan.
Mm. Det är det laget som är favoriter. Men är det någon som kan slå dem så är det vi.
Mm.
Vi skulle ha slagit dem hemma till exempel. Mm. Det har vi kunnat gjort.
Mm. Ja, definitivt. Vi hade kunnat få stryk också för den delen.
Jo.
Men det är lite som kvartsfinalserien senast. Det hade kunnat gått.
Ja, nu var det där 18-19 i mål över de fem matcherna. Ja, sånt där det, fan. Alltså det, ja. Det är som där, det var giganterna som slogs.
Mm.
Det är väl så det ska vara. Det är det som gjorde mig så besviken på publiken vi var nu senast. Mm. Alltså, fan, det är två giganter som har dominerat bandyn ihop med Edsbyn, om man säger så, senaste 20-30 år.
Mm.
Eller är det för länge?
Ja, kanske.
Behöver någon annan? Alltså, kan det vara en sån grej?
Kanske är så. På tal om SM-finalen, är det bra eller dåligt att den har flyttat till Uppsala?
Spelmässigt katastrof skulle jag vilja påstå. Publikmässigt kommer det troligtvis bli bra mycket bättre.
Mm.
Sen är det frågan vilket som är bäst.
Mm.
Ja, precis. Jag instämmer här. Det är så här. Det är både
pest eller kolera.
Ja, det är bara hoppas på att det blir bra väder.
Mm. Finns det andra alternativ kanske? Jag tänker Stockholm med Friends eller Tele2 eller Uppsala?
Nej.
Nej. Nej. Inte lägga den Göteborg och också evenemangsarenor? Nej.
Ja, man försökte ju med bandy-VM att lägga på Heden till exempel, och det var väl ingen jättesuccé.
Nej. Nej. Jag tänkte jag kunde ta upp en sak också som har varit lite i ropet den senaste dagen, bland annat med en uppmärksammad krönika på bandypuls, domarnivån i bandyn. Vad säger ni? Socke-profilen skrev en krönika där han sågade rätt hårt domarkåren.
Jag har ju sågat den människan så många gånger på Twitter och haft munhuggningar många gånger med honom däröver. Men,
med Socke menar
du? Ja, med Socke. Mm. Jag skulle vilja säga att det här är väl det första och intelligentaste han någonsin har skrivit. Och vi kommer nog aldrig komma överens i en fråga mer än det här.
Mm.
Bandydomarna har väldigt mycket att jobba med.
De är inne i en generationsväxel de också. Och man nu ska skydda dem lite grann.
Ja, det är en väldigt dålig ursäkt i min värld. För då har man inte hängt med från början.
Det kan
där har ju förbundet misslyckats. Så är det ju... I sånt fall.
Mm. Men hur ska man göra då för att få det bättre?
Ja.
Lite grann som VSK jobbar, tror jag. Att man påtvingar mer eller mindre spelarna domarutbildning. Kommer inte ihåg om ni är vid 13 eller 12, 13 eller under 14 års åldern. Så går alla där domarutbildningen i VSKs lag. På grund av att man ska både lära sig reglerna bättre och att vi ska kunna försörja våra smålag med domare och så. Den föryngringen för ett P13-lag på kanske 30-40 killar, så som går till elitserien kanske rör sig om en eller två, som går till allsvenskan, lägg på ett par, tre, kanske fyra till från den årskullen. Och jag tror att jag säger lite för stora siffror till och med.
Mm.
Det betyder att det är ganska många spelare där som faktiskt kan ta en domarkarriär istället. Mm. Om de hittar det intresset. Så om flera klubbar jobbar så, det vet jag faktiskt inte. Så det ska jag inte uttala. Tillberg har för mig att göra det.
Mm.
Men hur de andra klubbarna vet jag inte. För då blir det ju, då får vi ju en hel del unga domare. Och på det sättet kunna höja kvaliteten. Mm. För med en bredd så får du ju en bättre topp. Mm. För urvalet blir större. Sen om det är lösningen, jag vet inte.
Ja, det är en lösning i alla fall. Mm. Det finns ju kanske lite andra, man kan ha en till domare på plan till exempel. Ja. Hockeyn har väl infört två huvuddomarsystem på sina håll, om inte överallt.
Mm. Ja, ja, det har blivit. Hockeyn är inte så jättekunnig.
Nej, inte heller. Jag kan tycka att det kommer bli för trångt på plan bland annat. Det känns som att man försämrar spelet ganska mycket skulle jag säga. Då är det två som åker i vägen mitten istället för en.
Mm. Och det är de rätt duktiga på. Men jag har väl testat, jag vet inte, World Cup, de testar det. Och undrar om de inte skulle göra det även i de här landskamperna. Ska inte svära på det, men jag fan
med,
ja,
de ska
att det ska, vi, ja, precis, ja, ja, precis. Så jag vet inte. Nej, jag vet inte om det är så här magisk lösning.
Nej. Jag tror inte att det är rätt väg att gå. Nej. I sånt fall kanske man ska ge fjärde domaren mer befogenheter. I sånt fall.
Mm.
Mm. Det är också en väg att gå, för han är ändå på sidan av plan.
Ja, och som du säger, just det här med hur trångt det kan bli. Genom att måtten på planerna är olika. Mm. Så kan du, alltså spelas det på minimiplan i storlek, då blir det trångt. Och ska du då kasta in ytterligare en, blir det riktigt trångt.
Mm. Det är en del som inte kan åka skridskor, inte okej.
Okay. Och det gynnar ännu mer det defensiva laget.
Mm. Ja, det kanske blir så. Ja, vi har ju ett damlag också som har öppnat säsongen väldigt bra får man säga. De har inte släppt in ett mål än på de tre första matcherna. Har ni sett någon av damernas matcher i år?
Första blir nu mot Skutskär.
Ja, det sänds ju på Bandypuls va?
Yes.
Mm. Jag har faktiskt inte heller sett någon i år. Annars brukar jag faktiskt se, det brukar bli några stycken varje säsong och det går tillbaka säkert stort sett 15 år tillbaka. Det, så det är liksom att man går och tittar några här och lite där och sådär. Och jag menar, förra säsongen var ju magiskt rolig. Alltså.
Mm.
Det, och ja, men man måste förlora en för att vinna en. Så man är någonstans på väg. Och som du säger, att liksom bara hålla nollan i band är ju inte jättevanligt.
Nej.
Ja, men då ska vi backa bandet 3 år och kolla när du och jag började gå ordentligt på dambandet, så har det ju hänt något helt fantastiskt skulle jag säga. De har verkligen tagit kliv från att inte vara ett spelande lag till att försöka spela så mycket det bara går. Och dessutom få betalt för det.
Mm.
I och med att gå hela vägen till final.
Ja, Johan Hedfors och Niklas Odén har ju gjort, för det är de som har liksom, de här kullarna som är nu.
Mm.
Av, det är ju de som har byggt dem från ja, bandyskoletiden liksom.
Mm.
Där man är nu, många av dem i alla fall. Och så de ska ha en stor eloge för vad de har gjort. Det liksom. Sen har det kryddats med kvalitet.
Mm.
Och det måste man göra. Så vi VSK, det finns bara guld.
Mm.
Det gäller allt. Det gäller junior, det gäller pojk, det gäller dam, det gäller flick, det gäller herrar. Alltså, vi VSK, det är det enda som gäller.
Mm.
Nej, men, har folk inte varit där och kollat, så det finns två spelare som är väldigt sevärda i Matilda Plan och Malin Persson. Det är, ja, det är toppkvalitet.
Helt klart värt att gå och titta på.
Mm.
Också om du inte ser så där jättemycket bandy, så tror jag att gå just på dambandy är idealiskt. I och med att det går lite långsammare, så att du hinner med det här klassiska, jag ser inte bollen.
Mm.
Alltså, där hinner du med det.
Mm.
För det är inte lika fartfyllt och ändå går det riktigt fort kan jag säga.
Mm.
Men så jag rekommenderar verkligen alla supportrar som, när det prickar in i matchen och du inte har något att göra, gå och titta på det. Det är helt klart värde, jag lovar.
Mm, det är mycket lördagar hemma har jag sett. Nästa hemmamatch är 16 det här mot Karaby, och sen har vi en fredagsmatch efter det, 22 klockan 19 mot Skire. Så...
Åh, den där fredagsmatch! Mm. Det var ju, oj, nu.
Mm.
Ja, nu snackar vi.
Ja, det... Bara att kampen öppnar hyllan.
Ja, jag hoppas att det blir någon liten happening kanske. Men det är SM-guld vi kör för där också.
Ja, vi var i final förra året, så det är självklarhet.
Mm. Och klubben har satsat lite på damerna nu också, jag förstår. Vi är väl... nu ska jag inte svära på det, men att den första damlaget som ger betalt till sina spelare. Har jag hört.
Jag har också hört samma sak faktiskt. Sen är det väl inga gigantiska summor.
Nej,
men
inte.
Det är summor.
Precis, det är, man visar ändå lite grann att man verkligen ja, men, satsar på det här. Eller vill visa uppskattning liksom. Det är bra.
Det är jättebra.
Verkligen rätt väg att gå. Ja. Det ska väl vara jämställt så gott det går.
Mm. Ja, precis. Mm. Och där har väl förbundet också gjort någonting. Jag läste någonting om att de hade ändrat prissummorna för dam och herr också inför den här säsongen som är nu. Vilket också är bra. Mm. Så det är liksom, det är ju i linje med vad man ska göra. Så jämställdhet är ju viktigt. Mm. Sen är det ju skillnad på publik och publik också. Så det är ju skillnad på intäkter.
Ja.
Så är det. Men som sagt, då får man väl marknadsföra sig lite grann. Så som jag gör nu. Gå och titta på dambandy. Ja. Det är värt det, jag lovar.
Eller hur? Det kostar inte många kronor heller.
Nej.
50 spänn igen.
Ja, precis.
Ja, har man säsongskort så gäller ju det på dambandyn också. Yes. Så. Det är ju bara gå dit.
Ja.
Ja. Ja, men vad bra. Ska vi lämna banden för den här gången kanske? Nu har vi gått igenom ganska mycket. Vi har ju ett fotbollslag också. Som vi tar efter pausen. Ja, då är vi tillbaka efter pausen här på 65an. Så vi tänkte snacka lite fotboll nu. Silly season är full gång för VSK. Vad tycker ni om den så här långt?
Oj. Ja,
liten allmän fråga. Ska vi trycka ner lite? Vi förlängde ju det ganska snabbt med Kalle och Hellgren. Det är ju bra förlängningar.
Oj ja, definitivt. Viktiga spelare som man ser ett par säsonger framåt så att säga. Sen får man ju se vart vi är om två säsonger också. För den delen.
Men Helge är lite skadebenägen kanske?
Lite för skulle jag vilja säga. Jag tycker inte att det är en bra förlängning, men jag må vara dum i huvudet också.
Ja, men alltså, jag förstår hur du tänker och jag håller nog med dig just av den anledningen. Kvaliteten är så pass bra. Och alltså, vi spelar på en svensk tredje division. Ska vi ha kvalitet för Superettan så måste vi nog ta någon negativ sida med en sån spelare för att ens få dem hit. Alltså skulle vi jaga Anki till exempel, så vi inte har den, vi skulle inte få hit den.
Nej. Men samtidigt kan han inte spela liksom alla matcher, så måste man ha en bredare trupp för att kunna täcka upp för det. Det är ju såklart alltid en risk, men vissa spelare är ju mer skadebenägna än andra, så är det ju.
Jo, men jag tror att man har från klubbens sida mer eller mindre bestämt sig att ska vi ha kvalitet så måste vi ha någonting negativt för att få ner dem hit. Och det är nog en ekonomisk sak, trots att vi har miljarder på konto, vill jag bara säga. Men så bestämmer man ju att budget för det inte ska vara hur stor som helst. Och det är ju det som har satt oss i den här situationen vi är i nu, som är,
Speciell.
Den är väldigt speciell måste jag säga. Jag skulle nog vilja ha all info om allting just nu måste jag säga. För det känns som att någonting står inte riktigt rätt till. Sen vad det är och varför, det har inte jag riktigt insikt nog att se i alla fall.
Nej.
Så det,
vad tänker du på det?
Med Carvan Gate här, som vad heter det, Kevin ut nämnde det till, och Simon har vi inte förlängt med heller än.
Nej.
Vi har dock gjort klart med en forward.
Ja, det hände ju idag där, Douglas Karlberg från Skiljebo. Har ni sett honom någonting? Han var ju provtränare här både i somras och har väl varit lite nu i vinter också.
I somras såg jag han inte, men jag såg han, vad heter det här, för någon vecka sedan.
Förra veckan.
När han var här och provtränade och ser bra ut. Alltså det är hyfsat rörlig, småbitig, ser ut som en targetspelare lite grann, fast för kort. Alltså om man säger så.
Det skulle väl säga att det är en forward för bänken.
Ja,
det är ingen som går in och ersätter Karvan direkt.
Nej.
Och så har vi Schweiz på det också, beroende på hur man nu formerar och om vi ens har tränare. Eller ja, tränare kommer vi ha, men vem vi kommer ha det vet vi inte heller. Som sagt, att göra podden just idag, det blev, ja, det hände rätt rejält mycket grejer kan vi säga.
Ja, det hände ju det. Vi kan bena upp det lite. Jag tänkte vi sprang lite snabbt förbi Karvan där. Vad säger ni om det? Alltså det, nu blev det väl så här att VSK erbjöd honom kontrakt och och en deadline. Och han funderade, och sen hände det någonting i hans familj. Det var en jordbävning eller någonting i Kurdistan.
Tragiskt.
Väldigt tragiskt. Och då passerades deadline. Och när han sen hörde av sig och ville ändå skriva kontrakt, så fanns inte pengarna kvar.
Jag skulle vilja säga att personen i fråga som har skött kontakten med Karvan har visats oerhörd inkompetens. Rent av löjligt egentligen. Alltså att man, kan man vara så jävla principfast och eventuellt offra en superettanplats, då är man inte lämpad för att sitta i VSK i min värld.
Ja, det är ju, alltså, som sagt, det är ju en av lagets bästa spelare och har varit att sen han kom, så att säga. Så, är det ju, så det är klart det är en viktig spelare. Det är ingen snack om saken. Ja, men det som hände sen också, tragiska där nere, och påverkar ju.
Mm.
Sen kan jag tycka också, alltså, har man en deadline, har man en deadline, det argumentet köper jag. Men
man måste ha fingertoppskänsla.
Framförallt så måste man ha bättre kommunikation de två emellan. Mm. Alltså de två borde haft en bättre kommunikation.
Men jag känner lite så här, vill man ha någon kvar? Alltså jag tänker, vill man verkligen ha någon kvar, då löser man det här ganska, alltså då ordnar man det på något sätt. Då löser man det. Det känns som en ursäkt för att inte behöva ha någon kvar, för att inte liksom säga att nej, men vi vill inte betala de här pengarna för dig, eller vad det nu kan vara.
Ja, det måste ju vara det som är anledningen, i och med att vi har en tight budget som vi har, eller tight och tight är det fel att säga, så här, stor budget har vi aldrig haft, eller nej. Har vi gått tillbaka väldigt länge för att ha den här spelarbudgeten. Men den är ändå tight på grund av att vi gjorde en satsning i somras.
Mm.
Så
ja, men i och med att man väljer att inte gå vidare med Karvan, så känner jag att satsar man egentligen mot superettan då. Jag menar, det är ju så väldigt konstigt för mig.
Det måste jag ha kvar, så är det.
Mm.
Det är ganska övertygad om att jag tror också att när allting lägger sig, så tror jag det här på något sätt kommer att lösas. Och vill man inte ha en kvar, alltså att det verkligen är någonting, då får man väl vara tydlig med att vi står för att vi inte vill ha dig nästa säsong.
Det är lite det.
Sen anledningen behöver man ju inte ens ta upp. Alltså det är ju bara i sånt fall. Utan bara, så här är det. Vi har bestämt, vi har den här, vi kommer att satsa på Dogge istället.
Mm. Men i min värld så pratar man har ju pratat mycket om att vara tydlig och kommunikativ. Nu är man där igen och hymlar om saker. Hur smart är man då?
Mm.
Nej, jag har inte förtroende för personerna som sitter och förhandlar kontrakt. Det är ju en sak som är jävligt klar.
Mm. Jag känner dem för dåligt och vet inte riktigt vad de har gjort fullt ut heller. Så det har vi nog inte ens uttala mig om så. Men grejen är att det har ju blivit någonting som inte skulle ha behövts blivit egentligen, tycker jag.
Mm.
Alltså det, situationen borde ha varit löst redan.
Mm. Det finns ju också en stor risk som jag kan se att om till exempel Karvan nu inte tar ett kontrakt där han verkligen måste flytta långt, han kanske kan gå ner lite på sitt civila jobb, jag vet inte, i tid då, tänker jag, men att han kan hamna i en sån klubb som Akropolis. Nu har inte det nämnts, men jag tänker att han kan hamna hos en konkurrent till oss och istället skjuta upp dem i superettan.
Ja, den tanken är väl inte omöjlig.
Nej.
Alltså den,
nej, visst finns det. Och det får inte hända.
Nej.
Så enkelt är det ju bara. Det får inte hända. Han ska ju spela hos oss. Så är det. Sen gäller det bara att man löser det. Alltså, det finns någonting som skaver någonstans, som har skapat hela det här. Annars skulle, jag menar, Karvan, Simon, utav de kontraktslösa just nu är väl, ja, nu när Kalle och Helgren är, det är väl de första man ska skriva med liksom.
Ja,
före Kojar, Boris och såna här som jag fick någon liksom känsla av att, liksom, att det var dit pengarna hade gått. De sa väl inte rakt ut väl det var, men de sa att pengarna hade fördelats på andra.
Mm.
Borde ju vara typ sånt. Eller om, vad de nu har för nyförvärv vet man inte heller. Alltså, det kan ju lika damma in nu riktigt kvalitativ nyförvärv.
Mm.
Det vet vi ju inte.
Men tror vi det?
Nej.
Det var väldigt svårt att se det.
Mm.
I alla fall av Karvans kaliber.
Men så, varför vet vi något om Simon? Varför har vi inte förlängt med honom? Det borde också vara ganska hög prio liksom. Vet vi något där?
Jag har ingen aning faktiskt, utan det är väl bara att det tar tid. Och nu har man lagt tiden på Karvan, och sen har det blivit det här andra nu, som sagt, nu med Gävle och Mjällby också. Alltså, det snor ju också tid för dem att planera om. De måste börja eventuellt jaga ett ny tränare helt plötsligt. Och då läggs det på is. Det är liksom, så det är sånt som händer.
Ja, ska vi köra det? Idag kom det också ut en nyhet då, att Mjällby tydligen har en klausul i sitt kontrakt att om det är en klubb högre upp eller utomlands, tror jag det var, så kan man köpa loss honom för en relativt billig summa. Och jag tänkte spontant, hur vanlig är den klausulen i ett ettårskontrakt för en tränare? Och hur seriös, eller liksom, hur tänker Mjällby när han har inte då full fokus på VSK, känns det som?
Det kan jag hålla med om. Någon har ju valt att skriva in den klausulen, så är det ju. Den parten har ju bestämt sig lite grann för att man kanske inte har ett 100% i hjärtat till den andra parten. Sen vem av parterna som gjorde det, ja, det kan inte jag svara på.
Nej, men förmodligen så var det väl då Mjällby, kan man väl anta.
Borde vara, ja.
Eftersom om vi vill satsa på en tränare, och det ja, men det är han som ja, men får gå högre upp. Jag menar, det är svårt för oss att sälja honom kanske, liksom, om vi ångrar oss på något sätt. Det tror jag, det känns konstigt. Det är ju vad Mjällby som har velat haft in den här klausulen. Kan det vara så att han vill se hur vi satsar under silly season, så att säga?
Ja.
Man kan väl kanske lägga ihop ett plus ett med Karvan och Mjällby där, att han kanske inte är helt nöjd med hur det hela har utvecklats.
Men jag tänker också där, för det, nu har ju det varit en liten snackis tidigare också, men att när Mjällby kom in så snackades det om att han skulle vara manager. Och en manager för mig har ju ganska mycket med liksom spelar, även förhandlingar och sånt att göra, och se till att förlänga. Men nu har ju han, eller det har ju blivit så att han inte verkar ha speciellt mycket med det att göra alls. Jag tycker det är lite, det blir lite konstigt på något sätt. Hur ser ni på det?
I och med att jag inte vet exakt hur hans roll ser ut, med den klassiska managerrollen, om vi säger det engelska eller utländska mått, så har man väl, det är väl kombinerad sportchef och tränare, skulle man väl nästan kunna kalla det.
Tror ni Mjällby skulle vara bra för den rollen?
Bättre än de personerna som sitter och förhandlar kontrakt idag i alla fall. Det är,
om man inte är tränare samtidigt. Ja. För annars är du chef för dig själv.
Nej, det behöver du inte vara, för du har ju styrelsen att svara upp till. Alltså, har du den, du tar manager, då tar du bara in spelare och är, eller alltså då är det ju lite kombinerad av sportchef och, men du är inte chef för dig själv på det sättet ändå, kan jag tycka. Jag tänker att du har en styrelse ungefär som du svarar för.
Ja, jo, det har man ju alltid.
Ja, även om du har de två positionerna, så att säga, att du både är sportchef och tränare. Sen har vi ju en som ofta leder träningen i Tobias Gabrielsson. Som ja, han är väl liksom tränare.
Ja, de träningar jag har sett, jag tycker han gör ett skitbra jobb. Alltså jag gillar han verkligen det jag ser. Alltså jag ser, det verkar påhittigt, det verkar kontinuerligt. Ja, så här, väldigt, tycker jag ser riktigt bra ut. Likaså målvaktstränare som har kommit in nu också, tycker jag liksom mycket roliga övningar helt enkelt. Man sitter och tittar och säger hur tänkte han där? Så bara, just det, så han tänker. Det här var intressant.
Men vi skulle egentligen kanske då, Mjällby skulle kanske då ha tid för den rollen, tänker jag. Eller, ja, men att det är egentligen lite så, fast nu är han inte sportchef också, utan nu är han bara huvudtränare, fast det är oftast tränaren Thomas Gabrielsson som sköter träningarna. Så.
Ja, då hamnar han väl på en liten konstig position, måste
jag
säga.
Ja, det blir lite så.
Han blir någon form av ren matchcoach nästan.
Ja, men nu vi är överens om att vi vill ha Mjällby kvar i alla fall, eller?
Det viktigaste är vad vill truppen. Och de spelare som jag har pratat med, de vill ju ha kvar.
Ja.
Och då är det ju det som gäller. För det är ju de som ska följa honom, som han kommer någonstans.
Nej, men nej, i min värld så är det perfekt namn utåt. Drar till intresse. Så det, jag ser ingen anledning till att bli av med honom.
Men hur bra har han lyckats i spelet och sådär?
Han har väl... Jag tycker att han har lyckats ganska bra. Han har väl inte haft den mest hela truppen.
Nej.
Det är väldigt många spelare som går skadade alldeles för ofta. Hade han haft en hel trupp så hade de kunnat utveckla spelet troligtvis mycket, mycket bättre än vad det har blivit.
Har ni varit hela förra säsongen så har vi troligtvis gått upp.
Mm.
Det, och då hade vi inte ens varit i den här situationen. Nej. Istället.
Men vi tog in tre spelare då i sommarfönstret också. Och där var väl Mjällby i allra högsta grad inblandad i värvningen, om jag förstår. Och alla de har inte hittills lyckats jättebra ändå. För de dyra pengarna som man ändå betalar.
Ja, om man tänker kronor och ören mot vad de har levererat så är ju...
Och det är också det som har drivit upp...
Då tar Simon och Kvajt i Karvan så är det kronor och ören levererat avsevärt mycket bättre.
Mm. Och det har ändå drivit upp liksom lönerna då i truppen eftersom man ger mycket pengar till de här tre spelarna som kom in då.
Mm.
Ja, man har ju inte fått valuta för pengarna.
Nej.
Det är ju bara att kolla på Emir.
Mm.
Jag ställer mig frågan till varför han överhuvudtaget kom in.
Mm. Ja, han har ju definitivt inte levererat. Det håller jag med om. Sen om det beror på skada eller om det beror på att han spelar på en vinge eller ej, det vet jag inte. Han fick chansen att spela även centralt där han vill spela och levererar inte då heller. Så det...
Jag får ju känslan av att han inte satsar hela hjärtat. Det här är kanske väldigt hårt, men...
Mm, ja, det tror jag inte. Jag håller med om att han inte riktigt har levererat än, men att han satsar känns det som han gör. Jag tycker att han brukar vara nere och köra extra, det vet jag om. Han brukar försöka ligga längst fram på liksom löpträningar och så här, vad det jag har sett på träningarna och så att, alltså på det sättet så tror jag att han försöker, men...
Ja, men det är ju matchsituationen man måste leverera. Det är där man måste vara bra.
Så är det.
Gör man inte det, då vet jag 17 om man går in helhjärtat i det.
Ja, jag tänker att det kan knyta sig på andra sätt än att man inte går in fullt ut, eller vad man ska säga.
Det kan ju knyta sig mentalt, så är det ju. Det har det väl gjort för många, inom alla idrotter, väldigt ofta tyvärr.
Så
mycket vanligare än vad det borde vara, faktiskt. Och ja, mental tränare är ytterligare en kostnad.
Mm.
Kan man kostnad som man kan tjäna ihop väldigt bra. Jag vet att jag själv har den utbildningen, så jag vet nog den insatt i vad det handlar om.
Mm.
Så det är, om det är den rätta lösningen, jag vet inte.
Nej. Nu tänker jag, vi har ju liksom en del pengar. Tycker ni man ska, är det nu man ska satsa? Ska man ta av de här pengarna? Och då kanske, vad ska man satsa på i så fall? Är det mental träning, mer spelare?
Ska man satsa på någonting för att gå upp, så är det väl att ha en bred trupp.
Mm.
Ja, det såg vi för den här säsongen som var, att man hade för tunn trupp och var alldeles för beroende av vissa spelare som tyvärr ofta var skadade.
Ja, precis, skadorna slog sig under säsongen.
Så satsa på en mental tränare tycker jag väl inte är rätt väg att gå om man vill uppåt.
Nej, ändå har man en som följer med. Då har man en som kan lära känna truppen under en lång tid. Då har man fördel av det längre fram också. Alltså även kortsiktigt, självklart. Men mental träning är lite grann som fysträning. Alltså det tar tid. Du får jobba upp en, man pratar vinnarkultur. Jag menar, bandyn har ju den, har ju alla pratat om jättelänge. Ja, vi hade, det startade med Leffe Kringborg som har den utbildningen. Vi har Westman som också är utbildad. Alltså det, vi har haft sådana tränare, alltså man har jobbat upp det tankesättet som en vinnare ska ha.
Mm.
Och man pratar om att fotbollen istället då har på ett helt annat sätt. Man pratar om det här, skiten sitter i väggarna. Men fan, tvätta rent de där jävla väggarna då, för fan. Det måste bort nu.
Ja, men kan man överföra det till fotbollen på något sätt?
Ja, det är klart man kan. Och jag tror att Campese, nu vet inte, nu är jag spekulerar, men jag tror att Campese har haft en sån agenda, för han har ju velat flytta över spelarna, de börjar umgås lite grann och så här, haft mingelkvällar höll jag på att säga, men alltså, ja, i samband med andra matcher. Jag såg senast, vad heter det nu, så såg jag Emir och Berisha och de var tre, fyra stycken, vad heter det, som var på bandymatchen.
Ja.
Nu har fotbollsspelarna, så det är liksom, och man har ju sett fotbollsspelare på, eller bandyspelare på fotbollen och så här. Och menar, det är en väg att gå. För jag menar, vi har ju VSK året runt som säljs ekonomiskt, så att säga. Men likt alla VSK tror jag, eller åtminstone stora delar, så vill vi ha ett VSK på en slut. VSK året runt, en jättebra början att börja sammanfoga det här nu. Vi flyttar in på ungdomssektionen också. Nu ska vi, jag tror att de röstar väl ja, så långt vet jag. Sen om jag flyttats in vet jag inte helt.
Men ska ungdomar ju röstat ja på sitt extra möte här för någon vecka sedan till att bli en förening med VSK fotboll igen. VSK fotboll har nu kallat till ett extra möte som är på tisdag, tror jag. Okay. Eller någonting sånt.
Ja, faktiskt bommat att kom en kallelse om det.
Den 12:e, va? Om jag inte vet och cyklar. Okay. Så är det extra möte för VSK fotboll för att ta beslut om frågan. Jag hoppas i alla fall att vi säger ja där. Det tror jag att vi gör.
Ja, man skulle nog inte ha jobbat så hårt. Man skulle inte ha satt in Dajan i styrelsen heller. Alltså, man har ju jobbat. Alltså, att göra en sån här sak tar ju tid och kostar pengar också. Mm. Men framförallt tar det ju tid. Alltså du ska ju, det är så mycket både juridiskt och organisatoriskt som ska sättas. Så, och det är en väg mot vad jag ser liksom ett VSK. Att man har börjat med VSK runt att gå mot ett VSK. Men det var snack om basketen skulle in och bara, sen, jag vet inte vad som hände.
Alltså, jag vet inte vad som hände.
Vi sjunger största klubben på vår jord. Mm. Men för då bygger vi väl det då?
Ja.
Punkt slut, sen att det kommer att ta tid. Ja, det kommer det göra. Vi måste gå och sträva åt det målet. Mm. Sen kan det vara jättehögt satt mål. Ja, det är det.
Vi kan väl börja med att bli störst i Västerås.
Ja, ja men precis. Börja där.
Väldigt rätt väg att gå.
Ja, men absolut. Vi hade lite provspelsträningar här i slutet på november. Jag vet att du, Dahlman, var ner flera träningar. Jag var också där och kikade lite. Var det någon som stack ut som du såg där? Douglas var ju med då
Douglas
också.
Var ju med och han var väl en av dem som stack ut lite grann. IFKs, vad heter han? Butchery eller?
Dennis Butcher.
Ja, precis. Ja, för mig är Terry Butcher där. men han var så jättebra ut. Och även på, vad heter det, Hammarby träningsmatchen där var det 20 oktober eller sånt där, så gick ju han in och spelade andra halvlek.
Mm.
Och där var ju, alltså, han går ju in och gör drömdebut. Nu kommer jag inte ihåg, jag ska inte svära helt på att det var Tankovic i, vad heter det, efter bara så här 2 minuter kommer det en mot en läge. Han plockar av en bollen som om det vore ta godis från ett barn liksom. Alltså det var så läckert. Jag menar, han skulle vara hur nervös som helst och så går han in och gör en sån sak.
Mm.
Sen alltså, också en spelare som jag tyckte så bra ut.
Mm.
Och kan även spela högerback, kan vara vänsterback då, men och 17 år.
Mm.
Det är bara, vill han ta in han liksom. Alltså, och så formar vi. Mm. Och så ser vi vad som händer. Mm. Men så intressant ut.
Ja, men det låter som att det bra sätt att göra lite som bandyn, att man slussar upp yngre förmågor för längre sikt så att säga.
Mm.
Man bör ju tänka längre än nästa säsong.
Mm.
Ja, precis.
Jag håller med dig, Dahlman. Jag tycker också han såg riktigt bra ut på de träningarna och även i träningsmatchen. Och han, som sagt, på 17 år.
Ja.
Han skulle gärna se att vi tog in på ett lite längre kontrakt.
Mm,
lite som Kevin Kustovic som jag också tog från IFK. Där.
Instämmer till fullo. Sen var det Franke Kille som också var vänsterback. Habib har jag för mig att han hette.
Sermen Habib,
också, alltså offensivt sett, jag tror han gjorde mest mål på de där vad heter, träningarna, tror jag.
Mm.
Han var riktigt bra. Framförallt när han hade vad heter Kviden killen nu då? Malik Kone eller något sånt där.
Stämmer bra där.
Och han var också alltså, fruktansvärt energisk. Påminner väl om Adrian Alvarez, om man säger så. Alltså, löpte mycket, stressade mycket. Lite liten. Hade väl lite tekniska sådär missar. Alternativ som också som breddspelare i vår trupp. Ja, varför inte?
Kan vara lite svårare att flytta på de som kommer längre ifrån kanske, tänker jag också. Så är det väl. Sen hade vi Adam Widiskog från Jaro FF. Precis.
Han var intressant.
Mm.
Framförallt så är det väl tyckte jag han hade en roll. En speltyp som vi saknar.
Mm.
Han var lite brunkande def mitt, fast han hade rätt bra fötter också. Problemet var att han såg lite trött ut, men han hade legat med feber tydligen veckan innan han kom till oss.
Mm.
Så han kanske är egentligen vassare än vad han visade.
Mm.
Men ville ha mycket boll, gillade att bryta, smällde på.
Men det är väl en sån spelare som har saknats ganska länge sedan Grönvall.
Ja, typ
på sig.
Mm. Och den typen har vi inte. Och det är också bredd, sen får man ju se vad som händer. Alltså, som sagt, han hade aldrig legat feber i en vecka. Då är du inte så jävla pigg liksom.
Nej.
När man såg han. Så, men, han kan nog vara bättre än vad han visar.
Sen hade Marcus Mitrander från Hammarby till exempel, ganska lovande talang för, ja, han är 18 år fortfarande, men jag hörde honom om honom för något år sedan. Men jag tyckte att han levererade inte jättemycket på träningarna.
Nej, där, jag tittade lite YouTube när jag också på honom. Han hade nummer 9 på de YouTube-klippen från Bayerns juniorer. Så, ja, nej, jag håller med. Jag tyckte inte heller att han var så där. Han kändes lat. Alltså? Och det är någonting som inte jag gillar.
Nej.
Det, för mig handlar fotboll om löpning. Alltså, så är det, är en löpsport. Det gäller att vrida och vrända. Så även om du inte har bollen nära dig, så ska du vara i rörelse i alla fall. Och så det var lite mer tagen roll. Han var lite längre, jag kan tänka mig någonstans 80-85 lång och sådär. Men ja, jag vet inte, han till och med var P18-landslagsman tror jag.
Ja, det kan nog stämma.
Men jag vet inte ens om han gjorde mål på de här 2-3 träningarna. Då spelade de väldigt mycket två mål på halvplan. Och jag är inte säker på att jag såg han göra mål. Jag var något gjorde han säkert. Men det är ändå på en två timmars matchspel på halvplan. Då ska det rassla ganska ofta tycker jag.
Sen tänker jag också så här, hur mycket säger du såna här provträningar? För nu var det väl Simon var nere någon träning, om det var första eller om man var, och sen hade vi Emir och Modja var ju nere. Benker körde väl de flesta träningar.
Benker körde alla tror jag.
Någon har jag nog Enrot var väl nere också från A-laget. Sen var det ju resten juniorer och sen var det ju resten provspelare, ungefär.
Ja, precis.
Men säkert glömt någon A-lagsspelare, men det kanske var någon till. Men det var inte många. Hur mycket säger såna här träningar egentligen? Liksom? Hur bra blir tempot?
Det är väl rätt så inte sägande, skulle jag vilja säga, även om idag inte har varit och tittat. Men det känns ju som att du får ju inte matchsituationer till exempel. Det är väldigt svårt att göra en korrekt bedömning om en fotbollsspelare på en träning.
Det blir så 15-16 spelare i två lag där fem kanske känner varandra, men de är utspridda i två lag sen. Så det gör ju att liksom, det är massor med spelare som inte riktigt känner varandra, så på så sätt så är det egentligen, ger det inte så jättemycket. Och jag tycker vi i VSK, vi ska redan veta vem vi vill ha. Vi ska inte behöva ta in provspelare utav, utan det ska redan vara scoutat och klart. Vi ska veta vem vi vill ha och sen ska vi jobba på det.
Det vore det optimala, men ibland kanske man hittar guldkorn också, så det...
Oh ja. Ja, Terry Butcher där. kan vara en av dem.
Samtidigt går han ganska lätt att scouta eftersom han är i Västerås och ser matchsituationer och sånt också. Men det är klart, det är också kanske bra att bjuda hit och få relationer lite med spelare, framförallt lokala, tänker jag.
Jag tänkte säga det, hur många av de här var lokala?
Det var inte jättemånga. Det var Douglas och sen från Franke, Sermed Habib, Butcher från IFK Västerås. Det var väl egentligen de, va?
Jag tror det.
Västmanland
är ganska stort. Sen var det någon från Håbo och sådär var det väl också visserligen, men det är inte riktigt Västerås. Men...
Västmanland är ganska stort och det har väl ändå kommit fram en hel del fotbollsspelare från Västmanland som har tagit klivet och blivit ganska bra. Och vi behöver generellt bli bättre på att suga tag i dem tidigt.
Ja, det arbetet har väl börjat i alla fall så att säga. Alltså, det är väl också en del av det här som har... som har påbörjat styrelsemässigt och jobbat med, jag tror att det är Addo och Lundkan som har, som har skött det. Men det, för det pratar de om på det här extra mötet då, som var, eller det infomötet som var kallat. Så pratar de ju om, det var ju någon från fotbollsalliansen, jag kommer inte ihåg namn på han, men som uttalade som att han tyckte att det gjorde redan VSK ett bra jobb. Sen tycker jag att allt du gör är bättre. Köping. Det är också en sån sak. Köping
producerar en hel del.
Ja, precis.
Som vi har missat.
Jag menar Bayrami till exempel. Liksom,
ja.
Så det,
men vart behöver vi förstärka någonstans då till nästa års trupp? Om vi inte bara tänker på provspelare utan liksom rent generellt.
En forward. Definitivt nu.
Ja, precis. Så har vi bara två.
Jag tänker att vi har ändå Mido som första forward, antar jag, eftersom...
borde vara.
Det måste väl bli så eftersom man har valt att satsa på honom på ett längre kontrakt. Så... Säga vad man vill om det då. Men
jag
vill bara hoppas att han ser till att levererar.
Ja, det tror jag. Alltså jag tror det. Jag tror på han. Mm. Sen han inte har levererat hittills, nej.
Men jag är tvärtom där. Jag tror absolut inte på honom. Jag tycker han, ja, han har visat vad han har i
min värld. Han har varit väldigt duktig på att nicka högt över. Ja. Till exempel. Mm.
Men man är väl satsa lite på målvaktssidan. Där har man inte haft någon riktig vinnande målvakt sen
länge.
Typ
Oskar eller någonting. Ja, precis. Ja. Det, som det ser ut nu, så vitt jag vet, så står vi väl helt utan målvakt dessutom.
Nej, det tror
du. Men vi har två juniorer som har sett. Ja, det är de som har stått i mål dessutom på de här, vad heter, träningarna och, och vad heter det, så det, när de här provspelarna var det här, så det, och inte har de väl visat att jag skulle lita på någon av dem. Så.
Nej.
Så en målvakt är ett måste. Sen om det är Danne som ändå tog tillbaka sin första, tog tillbaka första vantan, eller vad man nu ska säga, genom att på hösten så var det han som stod, eller om det är någon utifrån, då är vi nog tillbaka på ekonomi, skulle jag vilja säga. Om Lundin hade ju en troligtvis rätt bra lön, förmodar jag. Alltså en målvakt, jag förmodar att han satt på topplön, eller åtminstone det övre kvartsen liksom, det.
Ja, jag tror inte att han hade någon topplön, men jag tror nog definitivt att han hade ju inte, han hade bättre än Danne, så kan vi säga i alla fall. Det tror jag nog.
Och jag är också ganska övertygad om. Och det frigör ju, att inte ha honom frigör ju i sånt fall, om man då istället satsar på de här två juniorerna som nummer två, så frigör ju det pengar som man kan lägga någon annanstans.
Var ska man lägga dem då? Alltså på de spelartrupperna?
Simon och Karva.
Ja.
Så man får det färdigt.
Ja, okay.
Det.
Men då kommer det inte in någon ny målvakt då? I så fall.
Nej, i sånt fall gör det ju inte det. Och ändå så ryktet säger att vi var och jagade hans sudar. Men han har ju, vad heter det, flyttat till Umeå. Så han är ju avskriven då. Det är väl den typen av mål. Alltså, det finns väl två vägar att gå. Antingen en ung framtidsmålvakt som ska följa oss. Om det är rätt väg nu när vi måste upp. För så enkelt är det, vi ska ju upp nu. Det vet jag inte. Utan då kanske det är bättre att man tar en rutinerad eller Danne. Och rutinerade, ja, finns ett par stycken lediga. Sen har vi råd med dem. Det är en annan femma.
Men någonstans kommer vi tillbaks. Antingen så satsar man, ja, men jag lägger in mer pengar i det hela, eller så kanske vi står där och faller.
Ja, och går vi inte upp nu, då har vi förlorat alla pengar. Alltså, så enkelt är det bara. Alltså, vi började satsa i somras. Om vi stannar av på den satsningen nu, då kastar vi pengarna bara i sjön. Så enkelt är det bara. Så vi måste ju fortsätta satsa. Och skillnaden att spela den här serien och Superettan är ju, vad är det, 5 miljoner någonting sånt i elitstöd nästa år. Året efter det har jag för mig att det, då är det en nytt tv-avtal från 19 här för mig. Och då, det var ju nästan dubbla pengar. Så betyder det att det kanske är 10 miljoner den säsongen.
Det blir ännu svårare att gå upp alltså.
Ja, så vi måste ju upp. Det är ju bara så.
Men vi ser inte att vi behöver det är egentligen fokusera på att hålla alla kvar, kanske eventuellt en ny målvakt, eller vill vi ha in något mer?
Ja, defensiv mitt.
Ja, som kan verkligen städa och underkasta sig laget. Det tyckte jag faktiskt han finnen hade.
Men jag tänker att Modja kanske egentligen skulle vara en sån spelare som är liksom mer def mitt. Jag tänker mig inte ha någon som har en offensiv.
Men kliver han in tillräckligt hårt? Jag tycker inte det. Inte
jag frågade Mjällby förut om han precis när han kom, om han var en sån liksom, bra på att tackla och sådär. Och det hävdade jag att han var.
Okej. Okay. Jag kanske jag missat det i sån fall.
Ja. Jag tycker ofta ligger han rätt i position och tar lite skitjobb och liksom gör så. Men kanske inte hittills har gått in tillräckligt mycket i duellerna. Jag vet inte.
Det kanske är en liten inställningsfråga också. Kanske.
Kan vara.
Och så är det ju med hyrspelare.
Ja. Så kan man väl också säga.
Ja.
Ja. Ja, men vad bra. Jag tror att vi ska börja runda av där. Vi får tacka så mycket för att ni tog er tid och kom hit.
För tack att vi fick komma.
Ja,
ja men, precis.
Så lite. Jag tänkte pusha lite också. Dammatchen som sagt i bandyn sänds på Bandypuls på lördag klockan 15. Den kan man kika på om man inte vill åka till
Skutskär
och kika på den. Sen har vi då två damhemmamatcher 16 i 12 en lördag mot Karaby och sen fredagen 22 i 12.
Den är riktigt intressant.
Matchen mot Karaby går ner och ser den, för det kommer att vara två giganter som möts.
Mm. Ja, det är de två bästa lagen.
Det är lite som vi för Sandviken på här sidan
kanske. Mm. Absolut. Ja, det är det.
Och sen här har vi nästa hemmamatch onsdagen den 20 mot Motala, så då lär vi väl ses också antar jag.
Ja,
givet.
Ni är där, jag är där.
Oh.
Ja. Bara se åt alla andra och komma också.
Ja.
Så vi får lite bättre publiksiffror.
Ja, för den är lite för dålig.
Ja. Nej, men då säger tack till alla som har lyssnat också för tiden ni tog er och på återhörande.